en podcast från Aftonbladet.
Ja, hörni. Vad vet egentligen vi vanliga dödliga om någonting som har med regeringsbildningen att göra just nu? Det finns några tydliga ledtrådar om de närmsta 4 åren och om hur mycket inflytande Sverigedemokraterna kommer få. Dessutom, hur ska Ulf Kristersson hantera Nord Stream-läckorna som sin första utmaning i rollen som statsminister? Plus, håll i er! Idag får ni en massa snask om hur livet i riksdagen egentligen är. Vi får veta om var i riksdagen man får det bästa skvallret, om vilka som hänger på rökbalkongen och hur mycket det egentligen vinas på festerna. Det här är Aftonbladets politikpodd En runda till med My Råvedder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. My och Lena, hej.
Hej.
Nyheterna domineras ju såklart just nu fullständigt av de här mystiska gasläckorna på Nord Stream 1 och 2 och det här misstänkta sabotaget på ledningarna. Eftersom läckorna delvis är i svensk ekonomisk zon har Säpo kopplats in och hela situationen hanteras nu av övergångsregeringen. Magdalena Andersson har redan hunnit ha 2 presskonferenser tillsammans med Ann Linde och Peter Hultqvist och hon uppger att hon löpande informerar Ulf Kristersson, men hans regering har ju inte kommit på plats än. Alltså, kan man jämföra den här situationen med någonting annat som har hänt i Sverige förut?
Ja, det skulle ju vara Estonias förlisning som också ägde rum under ett regeringsskifte. Då den avgående statsministern var Carl Bildt och den tillträdande var Ingvar Carlsson och de uppträdde ju gemensamt. Det var ju inte en säkerhetsfråga utan där var det ju bara en stor nationell katastrof med jättemånga döda. Eller bara och bara, men det var ju liksom inte, hade ju inte med Sveriges säkerhet att göra, så det, på det sättet skiljer sig de här 2 händelserna åt.
Är det någon sån där lärdom som du tänker att Magdalena och Ulf ska ta med sig från hur det gick mellan Carl Bildt och Ingvar Carlsson?
Jag tror att de samarbetade ganska bra om det här, så att jag tror att det kan väl vara lärdomen, att man har full, alltså, öppna spjäll.
Kan det bli så, jag testar den här frågan, men kan det bli så att man förlänger övergångsregeringen om det här utvecklas till någonting större och värre?
Nej, alltså det är ju 2 olika processer. Du vet, den ena processen är demokrati.
Va?
Och den andra processen är ett potentiellt säkerhetshot. Och man kommer ju och få all information man behöver i en ny regering.
Okej.
Okay, du ville ha mer drama än det var.
Nej, men det var lite det jag var inne på. Att just så här, de här briefingarna som Magdalena och hennes gäng har fått av Säpo, de har väl inte Ulf? Alltså han sitter inte på lika mycket information som hon gör. Har han samma förutsättningar då att komma in och försöka hantera den här situationen?
Han kommer ju få all den här infon så fort han blir statsminister.
Erfarenheten då?
Av
att hantera kris. Nej, men att hantera kris och att liksom veta vad man gör i en sån här situation. Magdalena Andersson har tagit oss igenom ganska tuffa situationer redan. Det första han gör är att komma in och hantera det här.
Fast där måste man ju ändå säga att Magdalena Andersson var väl lite valhänt när det gäller just att hantera det här hotet från Ryssland. Regeringen kom igång väldigt sent med den hanteringen. Så att alla vi barn i början skulle jag säga, även i hennes fall.
Så vad tror ni då? Hur rustad är Ulf Kristersson att ta sig an det här som första grej som han går in i som statsminister?
Jag tror det kommer gå bra.
Ingen oro för liksom nya ministrar som inte vet vad de gör nödvändigtvis?
Nej, det tror jag inte.
Ja, men vad skönt. Då lutar vi oss tillbaka. Ingen panik.
Men jag tror som Lena att det är inte så här att när det är någonting nytt som händer så spelar det ju ingen roll vad man har för erfarenhet, för att den här situationen är ju ändå ny oavsett för vem som helst.
Ja, och jag tänker också om man ska se andra sidan av saken än den jag har dratt fram nu, så är det ju också att det är ju inte Ulf Kristersson som individ som ska lösa allt detta, utan det är ju en massa människor runt omkring som har liksom en bestående erfarenhet och kompetens.
Det finns ju jättemånga tjänstemän som har varit med om både det ena och det andra genom årens lopp.
Mm. Och det hanteras ju av säkerhets... Alltså Must och Säpo. Och inte av regeringskansliet på det sättet. Alltså det liksom skeendet just nu.
Nu vet vi ju ännu inte så himla mycket om vad som har orsakat de här gasläckorna. Men vi kommer ju säkert få anledning att återkomma till det. Men det vi faktiskt vet är ju att Ulf Kristersson inte har en regering ännu och att förhandlingarna pågår för fullt. Så här sa han i onsdags.
Första steget i helheten, det var ju det vi gjorde i måndags, och det var ju talmanspresidium och all riksdagsformalia som vi då enade, eller formalia låter slarvigt, jag menar alltså allting som har med riksdagens arbete att göra. Givet detta och givet den komplexitet som ligger framför oss så har jag idag föreslagit att jag får 2 veckors sonderingstid med återlägesrapport efter 1 vecka.
Hur tycker ni det går för honom?
Långsamt.
Inte till skillnad från senast.
Nej, men jag vill bara påpeka att han ungefär hela valrörelsen har sagt att jag vill få saker gjorda. Ja, det tar lite tid uppenbarligen för dig också.
Ulf.
Och en annan sak som vi ju väntar på, det är ju beskedet om vilka utskottsposter, eller vilka utskott som ska fördelas och hur. Och jag hörde en del, det är ju en del griniga miner från den kommande oppositionen nu om att man inte fått reda på hur utskottsposterna har fördelats och att det borde man ha fått reda på tidigare under veckan, alltså vilket parti för vilket utskott så att man kan börja planera för sin sida och vem som ska sitta i vilket utskott och sådär.
Lena, tidigare i veckan när vi snackade så sa du att du tyckte att det här var en Kreml-lik behandling av medborgarna. Hur menar du då och tycker du fortfarande det?
Nej, jag tycker att Ulf Kristersson har bättrat sig något. Jag tyckte tidigare att han skickade ut, alltså han har ändå vunnit valet, han har bett om medborgarnas förtroende, han har vunnit valet, han ska bilda regering och då håller han på att skicka några fjantiga meddelanden på Instagram. Det tyckte jag var botten, måste jag säga. Och, men det har, nu har han ju slutat med det. Nu har han ju pratat.
Ja.
Eller slutat har han säkert inte, och det kan ju finnas tillfällen där det också passar. Men ibland är det ändå bra att meet the press, som vi säger.
Och det har han skyggat lite för?
Ja, han kanske, jag vet ju inte av vilka skäl. Han kanske tycker att han har så fruktansvärt mycket annat att göra, men då har han prioriterat fel.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi ska gå in på det här med utskotten. Vi fick ju veta saker om utskotten i söndags. Det är att högersidan har 16 utskottsordförande och viceordförandeposter att fördela ut mellan sig. Och där fick Sverigedemokraterna hälften av de posterna. Och det här är första gången som Sverigedemokraterna har fått ordförandeposter i utskotten. Vilka utskott det handlar om vet vi som sagt inte ännu. Men vad innebär det att vara ordförande i ett utskott?
Alltså tillhör man samma planhalva som regeringskonstellationen, då är det ju jätteviktigt, då är det ens viktigaste uppgift att se till att regeringen får igenom sin politik i så hög grad som möjligt.
I mitt huvud så tänker jag att en ordförandepost är liksom mer formalia, att man ser till att man håller ihop mötet, men har man mer makt som ordförande i ett utskott än de andra?
Man har pyttelite mer makt, det är ju att man har en utslagsröst, men det är ju inte någonting som behövs sådär jätteofta. Alltså att om det blir jämnt så har man utslagsrösten eftersom man har ojämnt antal i varje utskott. I kammaren sen så har ju då det här regeringsunderlaget till exempel 176 röster. Och då har de ju förhandlat, sett till att den politiken som läggs fram till riksdagens kammare, i utskottet har man sett till att alla där i den gruppen är överens om att man kommer att rösta på den här politiken. Att det inte är någon som är missnöjd så att det inte blir en majoritet i riksdagen sen, in i kammaren när man röstar. Så att det, i utskotten sitter ju personer, alltså det är ju baserat på kammarens sammansättning.
Så det
också
finns representanter från alla partier liksom?
Precis.
Ja.
Men alltså, det har ju hänt vid några enstaka tillfällen att saker och ting har ändrats under debattens gång. Det mest kända är väl den här FRA-lagen. Då ändrades ju liksom förslaget till beslut under debattens gång.
Mm.
Men det är ju ytterst ovanligt.
Så det som liksom bestäms i utskottet, det är det som sen kommer till 99% säkerhet röstas igenom sen i riksdagen också? Ja. SD, att de fick hälften av de här åtråvärda presidieposterna som det heter i utskotten. Vad säger det er om vad SDs inflytande kommer bli de närmsta 4 åren?
det säger väldigt mycket om deras position i det här regeringsunderlaget. Att man ser dem som en väldigt viktig samarbetspartner eftersom de då kommer att vara ansvariga och se till att leda arbetet med att förankra regeringens politik i många utskott. Och att de också får en slags kontrollpunkt där de kan se till att om det kommer politik från regeringen som de inte alls gillar, att de kan ta upp det och liksom förhandla om det i utskotten. Men framförallt så är det ju att man har ju gett Sverigedemokraterna någonting som de verkligen ville ha. De ville ha en maktposition, de ville liksom flytta fram sina steg och de ville skapa sig, alltså de ville få erfarenhet. Och det är ju framförallt det som de får med det här, det är den stora vinsten. Att de kommer få erfarenhet av att leda arbete och man kommer inte kunna använda det argumentet mot dem i framtiden. Att de inte har erfarenhet till exempel att
för att sitta i regeringen.
Ja men ja. Precis, allting är liksom ett litet steg framåt för Sverigedemokraterna. Så de har ju en plan.
Mm. Det sa ju något annat också, att de förmodligen inte kommer att sitta i riksdagen. Regeringen, förlåt.
Ja, ja. Ja.
Men sen tycker jag att det är intressant det här med, för att de är ju väldigt, väldigt måna om att bygga upp kunskap. Och här sitter väl då förmodligen, om det går Sverigedemokraternas väg, deras blivande statssekreterare och ministrar och lär sig saker och ting om hur man leder ett land.
Och sen så är det ju också att man, om man är... sitter i ett utskott och man är ordförande, vice ordförande, får man också lite extra pengar, det är lite extra prestige. Det gör ju också att Sverigedemokraterna har haft väldigt svårt att rekrytera tjänstemän. Mm. Inte politiker i lite samma utsträckning som det var tidigare, men liksom tjänstemän och sådär, det har ändå varit ganska svårt att rekrytera. Men ju mer man har att erbjuda dem, ju mer liksom man har att visa att man kan få om man blir Sverigedemokrat och engagerar sig.
Just det, kolla hur mycket inflytande du kan få.
Exakt, desto fler kommer ju att söka sig dit. Så det har ju också blivit gradvis lättare för dem att rekrytera människor med erfarenheter från kanske andra partier eller regeringar, även om det fortfarande är väldigt skralt för den sidan. Mm. De har ju lite svårt fortfarande med att få till det här med kompetensen. Så det här är ju ett väldigt stort framsteg för dem att få den här positionen.
I måndags så röstade alltså riksdagen om vilka talmän vi ska ha. Och när det var dags för omröstningen av andre vice talman, där högersidan alltså hade lagt ett enhälligt förslag på Sverigedemokraternas Julia Kronlid, så ja, kan någon av er förklara vad det var som hände egentligen under den här omröstningen?
Ja, tre röstade inte. Tre från hennes sida av politiken, alltså 173 röstade på henne när det borde varit 176, eftersom de fyra partierna i den blivande regeringsunderlaget förfogar över 176 mandat.
Och dessutom så var det ju lite så kallade skämtröster.
Ja, men de kom ju senare i den tredje vice talmans omröstningen. Vi är djupt nere här nu.
Okej, okay, så här, det var kaos. Det röstades om flera gånger. Folk röstade inte som de skulle göra. Alltså jag måste fråga era känslor kring hela det här.
Ja, men alltså det här är ett otroligt gammaldags sätt. Att det finns ingenting i riksdagen som röstas om på detta märkliga vis. Att så fort det finns mer än en kandidat till talmansposten så ska det vara sluten omröstning. Och då kan man göra den, vilket alltid begärs då, i kuvert. Och då ska det stoppas ner ett papper och där ska det stå ett namn. Och sen ska de här kuverten öppnas ett efter ett. Och det tar en jäkla tid. Mm. Och då undrar man, varför har det blivit på detta vis? Varför är just den hemligaste omröstningen i hela riksdagen handlar om vilka som ska sitta och klubba ner bordet och säga varsågod Örjan Ramberg från Munksjö. Det är för att det tydligen är någon rest från den gamla kungamakten. Man ville se till att inte kungen hade något, kunde liksom fiffla med det där talmansvalet.
Okej, okay, så här sitter vi nu med den blågröna urnan och...
Ja, och då tänker man ju att det kanske, eftersom kungen har ju inte något inflytande att tala om, så att då kunde man kunna modernisera även denna process.
Uh-huh.
Men det verkar ju som ledamöterna själva tyckte det där var ganska fånigt, eftersom det var jättemånga som röstade på de sådana som inte ens var nominerade.
Ja, och
eller jättemånga var det inte, men det var några. Och då fick Martin Ådahl, som är Centerns ekonomiska och politiska talsperson till exempel, någon röst. Björn Söder fick vid något tillfälle någon, och även Ali Esbati, Vänsterpartiets ekonomiska talsperson, fick någon röst. Det där är ju löjligt, alltså de betedde sig som femteklassare.
Ja, för det här tänker jag att vi ska förtydliga. Alltså så här, man kan inte rösta på någon som inte är nominerad. Alltså
nej,
den rösten räknas ju inte. Varför håller folk på det här sättet?
Ja, varför gör de det?
Nej, men det är ju alltså, ni som vet. Jag blir jätteprovocerad. Ja, men alltså här,
de kan ju rösta på någon som är nominerad, men det är ju uppenbarligen så att den som inte är nominerad har ingen större chans. Alltså så verkar det ju helt onödigt att rösta på någon som inte är nominerad.
Men vad är det handlar om? Är ja, de uttråkade? Är de liksom, försöker de spexa?
Ja, men de är ju helt barnsliga. Nej, alltså löjliga, larviga.
Jag känner att det är dags för en lavettutdelning. Vi får bara ställa oss i liksom dörren när de går ut och bara...
Ja, men en annan tråkig sak med det var ju att det var ju en del kommentar på Twitter sen att det handlar om liksom en mobbingkultur också. Fredrik Malm, som är en av liberal ledamöt, skrev att det var liksom en grupp ledamöter som gjorde det här för att liksom vara taskiga. Och alla som någonsin har gått i skolan vet ju vad en grupp
100%
snubbar eller tjejer är för slags grupp. Det är liksom ingen trevlig arbetskamrat om man har en arbetskamrat som är en grupp.
Nej, men det där är liksom skojnomineringen till Lucia. Det är skojnomineringen till liksom klassrådsrepresentant. Ja. Alltså så här, ja.
Och det tycker jag inte passar i riksdagen ändå. Det var ändå den första dagen. Det var det första de gjorde. Det var det gjorde det här.
Nej. Tönt beteende.
Nu är det ju generellt sett väldigt professionella människor som sitter i riksdagen, men det här, ja, vad ska man säga om det?
Brinn, säger man. Brinn.
Så onödigt.
Att den här typen av debacle liksom uppstår redan innan regeringen ens har kommit på plats, vad säger det om de kommande åren?
Men det kommer inte bli helt lätt. Alltså det är klart att Ulf Kristersson hoppas på att alla kommer att vara överens, och de kommer att vara överens om de lätta sakerna, och vi vet vad vi vill och vi har rätt riktning och sådär. Men det är ändå väldigt tajt i riksdagen parlamentariskt. Och nu betyder inte det här någonting att tre personer från något parti, vi vet ju inte vilket, det är en helt hemlig omröstning, inte följer partilinjen. Men det kommer kanske betyda någonting nästa gång tre personer inte gör det.
Mm.
För att då kommer politiken som regeringen lägger fram inte gå igenom riksdagen. För det behövs bara två för att det liksom ska bli, för att det ska landa på andra sidan. Så att vi får väl se hur det blir. Om det är så att det här gör att det piskas in hårdare i partierna som är i regeringsunderlaget. Eller om det gör att vi kanske kommer att se mer av det här under de här kommande 4 åren.
Vad tippar du, Lena? Blir det mer sånt här eller kommer de skärpa sig?
Nej, men det kommer bli mer av sånt här, för att det så var det under, har vi haft det under 4 år, och det finns ingenting som tyder på att utvecklingen skulle ändras. Det kan tillfälligt ändras, för den här nya regeringen, när den väl är på plats, kommer naturligtvis under något år ungefär segla på små moln. De kommer försöka skjuta svårigheter på framtiden. Sen har verkligheten kommit ikapp dem, och då börjar svårigheterna.
Vi har helt enkelt all anledning att fortsätta ha vår podd i 4 år till.
Det måste finnas någon som håller våra lyssnare i handen.
Ja, det är vi. Det här. Ja. Under talmansomröstningen så spreds det en bild på Twitter som visade att Annie Lööf och Jimmy Åkesson hade fått platserna bredvid varandra i kammaren, och det här blev ju såklart en fnissig stund för stora delar av Twitter, tills Annie Lööf då förklarade att de hade ju suttit bredvid varandra de senaste 4 åren. Det här var ju ingenting nytt överhuvudtaget, vilket fick mig att undra, hur är egentligen riksdagen som arbetsplats? Om vi börjar med liksom ens faktiska fysiska arbetsplats, hur bestäms var man sitter?
Ja, det beror på vilken plats man är invald på.
Geografiskt var du invald. Det är alltså liksom en Stockholmsbänk, en Skånebänk, en Jönköpingsbänk, som ju är den här där Jimmy Åkesson och Annie Lööf är invalda.
Säger folk hej till varandra i korridorerna på den här arbetsplatsen?
Ja, ofta.
Mm. Så ganska överlag god stämning.
Nej, alltså jag ska säga precis hur det är. Det är ett jädrans trippande efter de där riksdagsledamöterna. De är kungar och de behandlas som om de vore kungar. Och det är, jag tycker att det är liksom väl underdånigt.
Mm-hmm. Från vems sida menar du?
Ja, från alla anställda. Det var ett tag till exempel så var det så här att man skulle, eller ett tag nu är det så, att man ska ha en sån här bricka på sig när man springer omkring i riksdagen. Mm. Så att man kan liksom snabbt identifieras. Först fick då behövde inte ledamöterna ha de där brickorna, så var på någon, naturligtvis ingen hade det, för varför man skulle kunna ha det. Ja. Så då skärptes det hela och då skulle alla ha brickor. Har riksdagsledamöterna bricka på sig?
Det har de inte. Nej. Inte i tv?
Nej.
Nej. Okej, vart äter de någonstans?
I matsalen. Det är en bricklunchställe, Stockholms billigaste skulle jag säga.
Mm. Det var, ni har ju liksom, jag har ju fått vara där en gång med er, vilket var en otrolig, det är ett minne jag bär med mig. Då noterade jag också att så här, salladsbuffén, otroligt fin.
Mm. Såser
och grejer. Ja, men herregud vad gott de
har. Men ledamöterna har ju en egen matsal där vi inte får gå in. Det finns ju liksom en allmän matsal där alla får sitta. Den är ganska liten. Och sen så har de en egen matsal där vi inte får gå in, där de sitter när de inte vill bli störda av sådana, rätt kreti och pleti, sådana som vi.
Så vad är anledningen till att de inte sitter i den egna matsalen då?
Du vill säga om det är så att de vill umgås med oss? Nej, de äter inte med oss.
De gör inte det?
Det har aldrig hänt mig att en ledamot sätter sig ner om man inte har bestämt liksom, en lunchdejt.
Men det kan man göra i fiket istället.
Exakt. Vi går vidare.
Berätta om fiket, jag vill veta.
Den bästa platsen.
Vad händer där?
Där sitter folk kanske och konspirerar lite grann. Då går de längst in. Och sen så, ja, så kan man, där kan man slå sig ner över vem som helst och snickersnacka.
Men för när vi gick förbi fiket, Lena, då fick jag känslan i alla fall. Jag vet inte om du sa det rätt ut, men det var ändå känslan att så här, det är hit man går om man vill ha the juicy stuff. Alltså så här, här går man för att få info. Stämmer det?
Ja, jag vet inte varför det inbjuder, varför det är så, men det är där det snickersnackas. Men det var under Håkan Juholts tid som socialdemokratisk partiledare, var det många som tyckte att han, många av S-ledamöterna som tyckte att han var ganska dålig, och det var han ju också. Så att de bara satt och led, de tillbringade liksom sina dagar där i fiket och led och konspirerade, och till slut blev de jätteglada ändå när han försvann.
Och då kunde man som journalist gå dit med liksom sitt största öra och lyssna lite? Eller?
Ja, de dolde minsann inte sina ambitioner, så då kunde man snacka direkt med.
Kanske är lättare att skvallra över liksom en kaffe och kaka än över salladsbuffé.
Men de vet ju också att när de går dit, att de är tillgängliga.
Ah.
Så att det är ju, om man inte vill vara tillgänglig, då sätter man sig inte i fikat.
Jag har en viktig fråga, och det är, vart ciggar de någonstans, de som ciggar?
Nu kan inte jag rökregla sådär 100%, men är det inte så att man inte får röka så mycket i offentliga miljöer längre?
Nej, jag tror inte det. Precis.
Men
det
i brukar ofta vara någon, finns liksom... det en rökbalkong precis vid kammaren. Mm-hmm. Och det som har varit så speciellt de senaste åren, det är ju att det nästan bara har varit sverigedemokrater som har rökt och som har stått på den här rökbalkongen. Men att det nu plötsligt har blivit ett skifte. Att det var så här, halva dagen så stod sverigedemokratiska killarna där ute och rökte. Och sen gick de in, och då gick vänsterpartisttjejerna ut och vejpade. Att det liksom är ett sånt här skifte i rökkulturen i riksdagen. Och att det var så himla tydligt. Vi kan väl säga så här, det är två väldigt olika grupper av människor som röker då.
Hur skvallriga är de, ledamöterna?
Det beror verkligen på vilken dag det är. Alltså, nu läcker ju till exempel ingenting från de här regeringsförhandlingarna.
Vad är det som krävs för att det ska börja läcka?
Att någon tycker att de har något att tjäna på det. Ja, men de kan ju vilja påpeka att nu har en dumskalla som sitter i samma utskott som jag kom, han vill göra det här och det här. Och ja, då är det kanske en bra story. Alltså, oftast handlar ju skvaller om att skada motståndaren. Det är ju sällan man skvallrar om att tala om att ens egen sida har gjort något kanon.
Mm. Efter öppnandet i tisdags så var det ju ett mingel där dessa riksdagsledamöter drack alkohol på arbetstid för våra pengar. Hur lulliga blir de på såna här grejer, riksdagsledamöter?
Ja, och jag vill säga att det är inte bara riksdagsledamöter, utan det är ju de inbjudna gästerna också. Det är alltså väldigt många myndighetschefer och liknande, och halva diplomatiska kåren.
Och tidigare partiledare och grejer, ja, såg man ju också.
Ja.
Men hur lulliga blir de? Hur partaj är en sån här grej?
Ja, det var nog ganska partajigt skulle jag säga.
En god liten dagsfylla.
Ja, det skulle jag nog säga att det var många som hade en god liten dagsfylla.
Jag kan bara föreställa mig.
Men det var ju två mingel egentligen.
Ja.
Det andra var ju kungens.
Just det, där de lite...
De där riktiga höjdarna var.
Vilka höjdare är det vi pratar om nu?
Ja, det är partiledare och liknande.
Men så alla andra
pöbeln,
de var liksom på det här andra minnet där det dracks. Mm. Är det bibbar vi pratar
Jag utgår ifrån, jag nu tittade, var aldrig och tittade på det andra minglet, alltså kungens. Men jag tror inte att det var alkoholfritt där heller.
Nej, men kungens mingel, där tänker jag, där, är det, där pratar vi ju vinkaraff. Men det här andra minglet som är för de här lite mer vanliga dödliga, är det bag-in-boxar vi pratar om?
Nej.
Vad är det då?
Ja, men det är vinflaskor.
Det hälls upp i glas, ställs fram.
Det är ganska fint där också.
Det, ja, men det är fint, absolut. Och folk klär upp sig och det är musik. Och sen så var det ju otroligt stark laxdoft. Alltså det var så mycket laxdoft. Och det var så himla mycket folk. Och varmt och högljutt. Och, ja.
Laxandedräkten.
Har liksom lagt av sig under pandemin. Att träffa så mycket folk var intryckt.
Hörrni, Mio och Lena, tack så hemskt mycket för den här veckan. En runda till stänger locket för den här gången. Och vi som har gjort programmet är producent Olivia Svensson, experter Mio Råvedder och Lena Melin. Och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.